Fem månader före valet blixtinkallar hon till en presskonferens där hon överraskande meddelar att hon hoppar av och försvinner helt från politiken. I en exklusiv intervju möter jag Liberalernas förre partiledare. Här är Nyamko Sabuni. Nyamko Ana Sabuni är 53 år och familjen kommer ursprungligen från Kongo Kinshasa, men hon är född i exil i Burundi. Hennes mamma var bara 14 år när hon födde sin dotter. Nyamko har 6 syskon och familjen kom till Sverige 1981 som politiska flyktingar. Då var Nyamko 12 år och de flyttade till Kungsängen utanför Stockholm.
För jag gjorde en liten undersökning och frågade 50 stycken personer. De flesta var från Centralafrika.
Hon blev integrations- och jämställdhetsminister i Fredrik Reinfeldts regering. En tid då hennes uttalande kring integration, tvångsgifte och heders- och oskuldskultur skapade stora rubriker. Men Nyamko har alltid gått sin egen väg och förebilden har varit hennes pappa.
Grattis Nyamko!
Nyamko Sabuni tillträdde som partiledare för Liberalerna i juni 2019. Hela 19 av 21 partidistrikt stödde henne. En överlägsen seger. Men den 8 april i år, mindre än ett halvår före valet, meddelade hon oväntat sin avgång.
I juni 2019 valde partiet hela mig. Men hela mig är inte det som nu behövs.
Samma dag la hon upp sista bilden från sitt Instagramkonto. Sen stängde hon av mobilen och försvann till Värmland, där hennes man, före detta tv-journalisten Lennart Persson, har en gård. Hon säger att hon är liberal i själ och hjärta. Så varför avgick Nyamko Sabuni som partiledare så plötsligt? Och hur självkritisk är hon till sitt eget ledarskap? Välkommen hit, Nyamko Sabuni.
Tack.
Vad är den största missuppfattningen om dig?
Jag tror att jag upplevs som hård. Jag är ju väldigt beslutsför person. Och som beslutsför så kan man uppfattas som hård. Men jag är en väldigt mjukis innerst inne. Så det är den missuppfattningen. De som lär känna mig ser att det är en helt annan Nyamko de lär känna än den som bilderna utåt visar.
Men du, har det varit ett problem för dig att uppfattas som hård när du egentligen är, som du säger, beslutsför?
Nej, det spelar faktiskt ingen roll. Men jag vet ju bara att det är inte en bild som egentligen speglar vem jag är som person. Nej. Men det spelar ingen roll.
Den 8 april så kallade du till pressträff. Och meddelade väldigt överraskande för de flesta att du skulle lämna som partiledare. Och det här blev ju, det var ju bara 5 månader kvar till valet. Hur många hade du berättat för?
Vi var 4 stycken, jag och mina 3 närmaste kollegor. Och det hände på dagen. Det var... Som vanligt händer det väldigt mycket i partilivet och det händer någonting idag också som bara fick mig att känna att jag inte med säkerhet kunde säga att efter valet när vi sitter kvar i riksdagen så kommer jag lyckas att samla alla ledamöter att trycka på rätt knapp. Och för mig var ju en del av mitt projekt hade ju målet att det skulle bli maktskifte och en borgerlig regering. Så jag behövde säkra en borgerlig regering. Mm. Och därför bestämde jag mig för att då att det var dags att lämna. Och de här 5 månaderna trodde jag, tänkte jag skulle vara tillräckligt för den som skulle efterträda mig.
Men du, just den här dagen, 8, du säger att det hände mycket april. Hade det hänt någonting precis innan som gjorde att du tänkte att nu räcker det eller nu får det vara nog? Så den känslan fick man.
Nej, det hände ju saker hela tiden under... hela mitt partiledarskap de där 3 åren. Så att det var absolut ingenting extraordinärt som hade hänt sista dagarna där. Utan det var det lilla som hände den dagen, ett samtal jag hade med min partisekreterare, som egentligen inte betyder så jättemycket i det stora hela, fick mig ändå reflektera. Och tankar som jag hade burit på ett tag, helt plötsligt så landade det. Och jag kände att jag kommer inte kunna lyckas samla en riksdagsgrupp. När jag tittar på våra listorna, hur de såg ut, vilka det är som kommer in i riksdagen, så kände jag att det är inte säkert att jag kommer kunna samla hela gruppen till att trycka på rätt knapp så att vi får ett maktskifte. Och därför behövde jag lämna till förmån för någon som jag visste kunde åstadkomma det.
Du sa bland annat då, jag är den jag är med styrkor och med brister. I juni 2019 valde partiet hela mig, men hela mig är inte det nu som behövs. Och så säger du också att hela mig och diskussionen om hela mig skymmer det allra viktigaste. Och sen var det inget tillfälle att ställa några frågor, för sen gick du. Vad menar du med det där att du skymde det viktigaste?
Jag... Hela min politiska gärning och karriär, om man nu vill kalla det så, i Liberalerna har präglats av att jag alltid är i clinch med mitt förbund, Stockholm. När jag jobbade med integrationsfrågor så var det inte uppskattat på den tiden i början på 2000-talet. Men jag vann den kampen i partiet för att jag hade också en ledning under Lars Leijonborg som förstod att de här frågorna var viktiga. När jag introducerade politik mot hedersförtrycket så var det också i clinch, men också den kampen har jag vunnit. Idag är det vårt parti som säger till andra partier, varför ser ni inte, varför gör ni inte mer? Jag blev vald som partiledare mot deras vilja. Jag fick tillbaka Liberalerna till borgerligheten mot deras vilja, och vi sitter nu i en borgerlig regering som jag då inte räknade med att de skulle vilja ha under de här förutsättningarna som nu gäller. Så att det har alltid varit så, och jag insåg att de sista månaderna att min person verkade störa mina kollegor, och det skymde då sikten för det viktiga målet.
För det har ju varit den här Stockholmsgruppen som har varit mot dig, som du beskriver, i många frågor. Det finns ju de jag har pratat med som säger att du borde ha sett till att de var med dig. Att du skulle knytit dem närmare dig. Man ska hålla fienden närmast kroppen.
Ja. Så är det. De kommentarerna har jag hört. Mm. Och då är det människor som inte förstår vad jag gjort och försökt göra för att få dem närmare mig. Men i det här fallet med mitt förbund så är det att närmare dem kommer man bara om man tycker som dem. Men jag blev ju vald med mandatet att få tillbaka partiet till borgerligheten. Och jag var tydlig också med att ska det bli en borgerlig regering, då måste vi vara redo att prata med alla partier, inklusive Sverigedemokraterna. Konflikten att prata med SD eller inte prata med SD, samverka med SD eller inte samverka med SD. Ja, det fanns ju ingen mellanväg att gå. Det är väldigt digitalt, antingen
innan
eller.
Vi går in på den här politiska frågan som ju fortfarande ligger som delar partiet på många sätt. Så ska jag prata om dig som person, för det är ju ändå så att det är tufft och utsatt att vara partiledare. Det har man ju fått se och förstått. Kan man inte lita på människor i ert parti? Kan man inte lita på... Jag vet att du bland annat bad om ursäkt. Det gjorde du flera gånger när du gjorde fel. Eller du...
Nej, det gjorde jag en gång.
Nej, okej. Okay. Du får berätta hur det var. Då. Du skickade i alla fall, var det ett sms eller mejl som SMS. Hamnade i tidningen. Vad var det för historia?
Nej, men jag har ju en... Mitt sätt att prata är resonerande. Mm. Och jag vet att när man resonerar i dagens medielandskap och politik så finns det alltid möjligheter att plocka ut saker ur sitt sammanhang eller vrida till en rubrik på det man pratar om. Och enda gången som jag kände verkligen att den här vridningen av vad jag försökte förmedla blev så fel att jag tycker det är relevant att jag ber min partistyrelse om ursäkt för att det blev så fel. Det handlade ju om att jag fick frågan om jag inte under några som helst omständigheter skulle släppa fram SD till regeringen då. Och mitt svar har jag ju klart för mig. Men jag är partiledare för en organisation. Det är inget aktiebolag där jag själv kan bestämma. Och jag tycker inte om ultimativa svar. Så jag sa bara, kommer vi till det? För jag kan inte föreställa mig vilka olika omständigheter som kan uppstå. Det såg ju vi 2018. Då får mitt parti fatta ett beslut. Det var det som var mitt svar. Då får mitt parti fatta ett beslut. Det var inget svar om vilken väg vi skulle ta. Bara det att jag ville visa mitt parti respekt. Mm. Jag tänker inte här säga saker som ni sen kanske inte skulle kunna leverera på. Men det blev ju en rubrik att jag är redo att släppa fram SD till regeringen. Och det tänkte jag, men då blev det fel. Så jag skickade ett sms där jag bad om ursäkt. Och direkt var det någon som läckte sms'et till media.
Hur kändes det?
Jag visste ju att det kunde läcka, det visste jag. Så att det var ingen överraskning, men ändå ledsamt att man inte ens då när man är som mest personlig och blottar sig själv.
Ber om ursäkt,
kan det vara privat i partiet. Mm. Det är tråkigt, men jag misstänkte ju att det absolut kunde ske.
Det är ju ändå flera personer, var du naiv och tänkte att det här stannar i den här gruppen, att du borde
ha tänkt. Nej, jag var inte naiv, utan tvärtom. Jag var medveten om att det kunde ske. Men jag blev ju ändå besviken när det bevisades att jag hade rätt.
Sen var det en annan historia som också blev väldigt omdiskuterad och stor nära din när du bestämde dig för att sluta. Och det var en diskussion med, det var väl ett samtal där Ulf Kristersson var med också. Och du sa att du kunde tänka dig att flytta till Norge.
Ja,
och det blev ju också en väldigt stor grej.
Ja, det kommer jag aldrig be om ursäkt för. Så här är det att det var ett samtal med Ulf Kristersson där vi diskuterade i händelse av krig, hur agerar människor? Och så kom jag in på, jag hade haft middag med några väninnor och alla hade en bild av var de skulle vilja vara i händelse av krig för att klara sig bäst. Och i det samtalet, och då tänker jag som privatperson, att själv så skulle jag nog vilja vara i Värmland. Där har vi alla förutsättningar. Och sen gör jag ju då misstaget att skoja till det, för det här handlade om NATO-frågan. Mm. Ja, annars har vi också NATO-land, Norge. Dit kan man också fly. Och det här är ju i det långa samtalet som vi hade, som alla hade lyssnat på, mina medlemmar hade hört det här 2 veckor innan det hade lagts ut på nätet, så hörde ju alla att jag talade om jag var privatperson. Mm. Som partiledare behöver jag inte ens tänka på vad jag ska göra i händelse av krig. Det finns människor som kommer
se
till.
Men det var en podd som Tove Lifvendahl spelade in, var det
absolut.
Så?
Som partiledare så finns det liksom redan klart var jag kommer vara och göra. Det är liksom bestämt. Men då bestämde sig en tidning då, etc., att plocka ur detta ur sitt sammanhang. Och som vanligt så fanns ju då människor i mitt parti som passade på, återigen, att förstärka det där.
Men de här, som det låter i mina öron, knivar i ryggen, det är ju jättetufft att ha en sån utsatt position, att slita och jobba som partiledare och sen få det där.
Mm. Jag funderar på om det är också min personlighet att jag gillar att jobba i uppförsbacke, i motstånd, att jag är som bäst då. Därför att jag vet, jag har ju aldrig drömt om att vara partiledare. Jag hade nog aldrig heller försökt bli partiledare om jag kände att jag inte var orolig att partiet skulle fastna i vänsterfållan. Och sen visste jag, om partiet inte ska fastna där och jag ser omkring mig i partiet, vem kommer ha förmågan att våga att utmana den här eliten i Stockholm, som de sett till att partiet har hamnat där. Och jag landade att det finns ingen. Det är bara jag i så fall som kan göra det. Mm. Därför blev jag partiledare och förde den kampen. Jag visste att det skulle bli svårt. Det blev kanske mer intensivt än jag hade föreställt mig, de här attackerna. Men jag gick aldrig in där och trodde att det skulle bli lätt. Mm. Och sen hade jag hoppats att vi kanske om något år, när jag väl är vald, att vi skulle hitta fram till varandra, att vi skulle sätta partiet framför våra egna relationer.
Hur ser du på de här attackerna som du säger? Hur kunde de se ut? Är det här du har beskrivit, att man skickar ett sms till en tidning och blåser upp det du har sagt? Eller?
Nej, det finns ju de här vanliga attackerna kring sakfrågor eller kritik som blir offentliga. Men sen självklart händer det också saker i det dolda i partiet.
Och vad kunde det vara?
Det kunde vara många olika saker. Det kunde vara kommentarer, attityder som anspelar på min bakgrund, min hudfärg. Jag tror att det är det som...
Inne i partiet så fanns det människor som anspelade på din hudfärg?
Absolut.
Vad kunde det vara?
Jag kommer inte upprepa saker som har sagts eller skrivits. Och jag tror till och med att jag är den som har nåtts av minst såna grejer. Det är många människor runt omkring mig som har nåtts av mer. Och som har tagit,
om dig.
Om mig. Och som har tagit illa vid sig av det. Jag är krass person. Jag är ju 53 år gammal, svart kvinna i Sverige som eftersträvar de högsta positionerna. Jag är krass kring att möta de attityderna och kommentarerna. Och mitt sätt att bekämpa det är hela tiden att krossa det där glastaket. Att hela tiden visa att det är möjligt. Det är svårt för mig. Det kommer bli lättare för den som kommer efter mig. Det är det som är viktigt. Jag går inte i clinch med någon som har den attityden som person. Det är oväsentligt. Men jag går emot det här systemet som kan skapas av att människor går omkring och har sådana attityder.
Men den där typen av attityd som jag förstår att du inte vill upprepa, men kunde du konfrontera de här personerna eller var det helt anonymt?
Nej, men det är det jag säger. Jag skulle aldrig konfrontera enskild person, utan mitt sätt att bemöta det där, det är att se till att jag kommer till de positionerna där jag kan göra skillnad. Mm. Det jag kan lämna över till nästa generation att förstå att det är möjligt, även om du är svensk med annorlunda hudfärg, kanske annorlunda bakgrund. Det är möjligt att nå de högsta positionerna i Sverige.
Du gick från den här presskonferensen utan att lämna kommentarer och sen försvann du. Från medievärlden i alla fall. Och har sedan dess inte pratat, utan det här är din första långa tv-intervju. Vad var det du... Varför stannade du inte kvar och svarade på frågan? Varför ville du bara därifrån?
Jag lämnade ju för att partiet skulle få tillfälle, det man kallar för game change. Vi satt och diskuterade den där kvällen och sa, vi behöver game change. En är att jag lämnar, kastar in handduken. Då kommer vi få fokus på en ny person, det blir positiv media och därmed kan vi få flow inför valet då, längre fram. Eller så hittar man på något annat, detta något annat kom vi aldrig fram till. Så att när jag väl har gjort det här så vill jag ju inte grusa den här planen med att jag ska ge kommentarer om det som har varit. Då kände jag att jag går utan kommentarer. Jag låter valrörelsen hållas i fred. Jag ser till att Johan, menar jag, ska se till att vi kommer in i riksdagen och sen att det blir en borgerlig regering. Och när den är på plats, ja, men då kan jag stänga igen boken och då kan jag berätta som nu vad var det som hände och hur var de här 3 åren.
Är du besviken på människor i ditt parti?
Jag är krass. Jag tror liberalpartister är också bara människor. Och i förändringsarbete, när känslorna blir starka, så tenderar människor att agera och reagera olika. Och i vissa fall så gick några över gränsen. Det är det som hände. Men jag är krass kring det.
Och du har inte fått någon ursäkt efteråt?
Jag vill inte och ber inte om ursäkt. Det jag ville åstadkomma, det var maktskifte. Mm. Och det har ju åstadkommit, så därmed är jag nöjd.
För jag tänker också att det har varit en diskussion och en valanalys där man bland annat har diskuterat att, om jag uttrycker med andra ord, att Liberalerna tvättar sin byk offentligt. Att det är väldigt många elakheter som har kommit fram och som inte ser bra ut. Och det står till och med, tror jag, i valanalysen att det här kan få vårt parti att gå under om vi inte får bukt med det här.
Det är jag också övertygad om att det kommer att göra, om det fortsätter på det sättet. Men jag hoppas att det upphör nu när jag trots allt inte är kvar längre.
Men hade det bara med dig att göra, menar du?
Det blev mer intensivt med mig. Så har det ju varit med tidigare partiledare. Mm. Men det fick en helt annan dimension med mig. Och det har ju också drabbat Johan Persson. Men det är en helt annan dimension än med mig. Så att för mig var det viktigt att ställa partiet först och Sverige först. Och jag insåg att genom att lämna så kunde jag vinna just det jag ville vinna. Mm. Det vill säga maktskifte.
Hur kändes det då när siffrorna och opinionsmätningarna kom och så bara gick det neråt och neråt och neråt? När du sitter här så verkar det liksom som att saker bara rinner av dig. Men du blev väl också berörd av att det gick så dåligt?
Jag blev det, och jag kände varje gång, nu får man ju säga det att det är inte konstigt att det gick dåligt när vi hela tiden tvättar vår byk i det offentliga. När jag valdes så gick faktiskt opinionen upp, ungefär som med Johan Persson också. Och sen så sjönk det rejält, och varje gång det gick upp någon siffra 0,5 till, ja, från 2,8 till 3,5, så var ju väldigt många människor omkring glada. Mm. För mig så var det bara en väntan på att nästa attack ska komma. Så jag jobbar hårt, vi får upp siffrorna, nästa attack kommer.
Inifrån. Från Stockholmsavdelningen, ja, låter det så.
Ja, nästa attack kommer, och det leder till att vi tappar förtroende ännu en gång.
Du visste det.
Det var det jag väntade på hela tiden. Mm.
Du, jag tänker på din egen person, din egen person som ledare. Nuvarande miljöministern, som var en av dem som var väldigt glad när du valdes. Hon säger bland annat så här, Romina Pourmokhtari. Hon var dåvarande LUF-ordförande i ungdomsförbundet. Och så säger hon att det väldigt mycket handlade om din personlighet. Hon är inte diplomatisk och feg, utan hon är ganska hård och tuff. Och jag tror folk inte gillar det i Sverige.
Ja, det kan vara så. Jag har ju väldigt hög integritet. Mm. Och jag försöker alltid skilja på sak och person. Saken är alltid viktigast för mig, så landar jag i att någonting är rätt att göra, då kommer jag göra det. Och jag visste att det är därför det här vägvalet var så viktigt, att jag tycker det är viktigt att vi blir ett borgerligt parti. Nu kan vi ju visa på dessutom att vi har samverkat och pratat med SD, vi kan samverka och prata med Vänsterpartiet. Nästa gång så kan ju Liberalerna vara den här kraften, liberala kraften i mitten, som man eftersträvar, men som man inte har givit svar på.
Som kan prata med Socialdemokraterna.
Som kan prata med alla. Det är, precis efter denna mandatperiod som man möjliggör detta som parti. Så man med trovärdighet kan man säga att man är mitten. Tidigare har man inte kunnat säga att man är mitten. Kan man inte prata med SD, kan man inte prata med den som pratar med SD, då är man vänster.
Mm. Men du hade,
så är det inte.
Men du sa, du försökte hålla två resonemang samtidigt. Man har ingått ett avtal, januariavtalet, det ska hållas. Mm. Men jag tycker inte att det är bra i princip. Jag tycker att det är mycket bättre att vi ansluter oss till en borgerlig regering och arbetar för det.
Ja, och där är ju min mjukissida. Jag kunde ju som ledare bara ha sagt att nu river vi det här avtalet och så lämnar vi. Det är klart att en annan ledare hade sannolikt gjort så. För det är ju svårt att kommunicera att nu har mina företrädare gjort detta avtal. Jag ska respektera och hedra det och genomföra det på bästa sätt. Men min ambition är att vi sen ska ha maktskifte. Nu valde jag det sista, och det blev svårare att kommunicera med. Jag är övertygad om att hade vi haft ett parti där alla jobbade tillsammans, det vill säga de gångerna när vi såg att Socialdemokraterna ville lura oss och jag gick ut och sa det, om inte ni levererar det vi är överens om, så kommer vi att lämna. Då önskar jag att jag hade haft ett ledarskap under mig som gick ut och höll med mig. Istället så hade jag ett ledarskap som, ja, gick och försvarade Socialdemokraterna. Och det är klart, då är man inte relevant i politiken.
Men din egen, om du skulle vara självkritisk?
Jag är självkritisk i att jag drar mig tillbaka när jag ser att jag inte... Jag sträcker ut handen, det gör jag en gång. Kanske två gånger, men sällan. Och får jag inte den kontakten, då drar jag mig tillbaka. Så att till slut så bestämde jag mig för att hitta kanaler att nå mitt mål utan att behöva hålla på för mycket med Stockholm. Och det är klart att det är en nackdel. Men jag hade ju
inte... Och det gick ju inte till slut, tyckte du själv.
Nej, men det gick inte att försöka nå fram.
Johan Persson, det var ju en person som du jobbade sida vid sida med. För ni hade samma inställning till hur ni skulle bli en borgerlig regering. Mm. Vad säger du om att siffrorna bara ökade när han tillträdde?
Ja, men det var ju bra. Det är ju det här att när det händer något nytt i ett parti så blir det ju en skjuts fram. Så det var fullt naturligt.
Han är man, han är lång och stor och han är svensk, ursvensk och pratar mycket om korv och sånt där. Liberalerna mer mogen för den typen av ledarskap?
Den analys får du och journalisterna och statsvetare göra. Den kommer inte jag göra.
Nej. Det man hör i ditt sätt att vara är ju att när du har bestämt dig och du har bestämt dig, du har, liksom, du har väldigt hög integritet har du pratat om. Och därför är det också intressant att titta lite grann på var du kommer ifrån. För du kommer från en stor familj med en bakgrund där du om någon visste hur det var och hur det är att vara flykting i ett land. 7 syskon. Mm. Och ni flydde. Pappa var redan i Sverige.
Mm.
Och kan du beskriva när ni kom hur den där känslan var som så många människor idag går igenom? Du var 12 år gammal och kom till någonting som du inte hade en aning om vad det var.
Nej, precis. Min pappa hade ju suttit i fängelset i antal år under min uppväxt eftersom han var då motståndspolitiker och ja, man hittade honom, tog fast honom, slängde honom i fängelset och han lyckades ta sig ut eller befrias ett par gånger. Men sista gången han satt där, då var det riktigt illa. Då var det ju på väg att han helt enkelt skulle avrättas. Men han lyckades då få hjälp att fly till Tanzania. Och därifrån så småningom när Kongo-regimen hann ikapp honom där, då fanns ju Amnesty International på plats och skulle hjälpa honom då till ett säkert land. Och som fransktalande, vi är från Kongo, min pappa talar franska, jag själv talar inte franska längre, men som fransktalande så önskade han att komma till Frankrike, Belgien eller Quebec i Kanada. Men de länderna hade inte möjlighet att ta emot honom så snabbt som det behövdes. Och då hörde man av sig till Sverige och Sverige sa att han var välkommen på en gång. Mm. Så landade vi här. Och jag har ju alltid stått nära, väldigt nära min pappa. Så att när vi kom till Sverige som 12-åringen kan man tänka sig att man känner att man lämnar någonting bakom sig. Men så var aldrig min känsla. Min känsla var att jag åkte till någonting positivt, till min pappa. Och så kommer man till det här fantastiska landet.
Mm. Och då hade pappa redan förberett och tänkt att ni skulle inte bo i Tensta, utan ni skulle bo på ett annat ställe där ni skulle... Han hade till och med lånat pengar för en bostadsrätt.
Ja.
Ni skulle lära er något svenska.
Mm. Nej, men han åkte runt. Han hamnade i Flen, men åkte runt i Stockholm och tittade var skulle han bosätta sig. Han hade en kusin sedan många år tillbaka som också var politisk flykting som bodde i Tensta. Så han var ju i de områdena. Men bestämde sig för att där såg han ingen framtid. Så han åkte vidare och hamnade i Kungsängen i Upplandsbro kommun. Och där fastnade han för att här vill jag bo med min familj. Och gick in till socialkontoret. Sa att han hade sett en bostad, en bostadsrätt. Som kostade då 50 000 kronor om man kunde få låna pengar och köpa den. Och det fick han. Kommunen tänkte utanför boxen. Lät honom skaffa denna bostad. Lät honom ta dit sin familj. Och sen så ville han avsluta sina studier på universitetet ekonomi som avbröts när han började politiken där nere. Men då sa också kommunen, du har 6 barn, det var det han hade då, för mitt yngsta syskon är fött här. Du har 6 barn, du måste arbeta och försörja dem. Och de här två bilderna har verkligen varit styrande för mitt sätt att se på integrationen i Sverige, integrationspolitiken. Ge möjligheter och förutsättningar, också när man måste titta utanför boxen. Men ställ också krav. Det behövs, annars kommer vi aldrig lyckas.
Och kravet var att han skulle försörja sin
kravet,
familj.
Kravet, jobba och försörja din familj. Men möjligheter fick han genom att få tillgång till en bostad i ett område där han sa, det här är ert nya land. Lär er svenska, plugga, sköt er och se till att lyckas.
Mamma var väldigt ung när du föddes. Mm. Hur gammal var din mamma?
14.
14 år. Mm. Och jag vet att jag kollade nämligen in på dina naglar nu. Men de var sådär normallånga. Men ja, du hade väldigt långa naglar. Och då fick du inte vara i köket.
Nej, min mamma, jag vet inte, hon tyckte bara det är äckligt med långa naglar. Och då sa hon det, så länge du har långa naglar så är du inte välkommen till mitt kök. Ja. Och alla fattar då hur jag reagerar. Okej, bra, sitta med pappa i vardagsrummet.
Och det var det du egentligen ville?
Ja, det var ju det man ville. Så diskuterade man lite politik och annat. Så att, nej, jag tillbringade inte många timmar i köket på grund av mina naglar. Det var väl en räddning kanske.
Din pappa finns inte längre. Hon dog för inte så länge sedan. Mm. Och då skrev du väldigt fint på Facebook. Du får gärna berätta vad du skrev. Men det jag tänkte på var hur du tog tag i hans lillfinger.
Ja.
Kan du beskriva vad du gjorde?
Jag hängde ju med på mötena ofta då. Och när jag gjorde det så fick jag lillfingret. Och ja, som man så går han ju med långa steg. Mm. Och jag hängde ju på där. Vilket jag tror till och med att jag går aldrig långsamt ens när jag är vuxen. tid. Jag går alltid snabbt. Jag tror att det är därifrån jag alltid gått snabbt. Det är alltid ett mål att nå. Så att vi umgicks mycket och lillfingret minns jag fortfarande idag. Och sen att när vi satt och pratade, min pappa fick grått hår, eller grå hårstrå väldigt tidigt. Så då satt jag och plockade grå hårstrå medan vi pratade under mangoträdet.
Han var fåfäng.
Han var fåfäng. Och jag fortsatte att tona hans hår här i Sverige som vuxen för att det inte skulle bli så grått.
Vad sa han när du gav dig in i politiken?
Bra, tyckte han. Men varför väljer du ett parti som knappt existerar? För då var ju Liberalerna, eller Folkpartiet då, också under isen när jag blev medlem. Och då tyckte han, ta maktpartiet Socialdemokraterna om det vill göra skillnad. Men för mig var det ju viktigt med ideologin. Jag är liberal i själ och hjärta. Så jag går inte in i ett parti bara för att där finns det utrymme och plats att få makt. Utan jag vill ha makt i det parti jag tror på.
Det är också spännande. Du har ju som sagt många syskon. Du har en bror där ni står väldigt långt ifrån varandra värderingsmässigt. Kan man säga så?
Ideologiskt.
Ideologiskt. Ja. Men du sa till mig i telefon när vi pratade att han är ett bra bollplank. Och skilja sak från person.
Ja, det är vi riktigt bra på båda två.
Ni är nära varandra men ni diskuterar livligt har jag förstått.
Ja. Eller han och jag diskuterar väl egentligen, vi resonerar. Och han förstår vad jag behöver och jag förstår vad han behöver. Mm. Så vi är väldigt bra bollplank åt varandra. Men sen som familj, syskon, så diskuterar vi högljutt och hårt. Och ingifta känner ibland att det här vill vi inte vara med om.
Så, vi måste gå ut från rummet.
Så min mamma har satt stopp för sådana debatter.
För de som inte vet, du är ju liberal, det vet ju alla i själ och hjärta. Mm. Vad är han då?
Ja, han är vänster i alla fall. Exakt vad han röstar på, det vet jag inte, men han är vänster.
Mm. Och det är där ni debatterar i det där mellanrummet.
Och det är där mellanrummet.
Du, när du hade haft den där uppmärksammade presskonferensen, inga frågor till att du ställas då, just då, så åkte du iväg till Värmland.
Mm.
Och där fanns en person som du känner dig trygg med.
Ja.
Nämligen din, vad ska man säga, särbo eller? Din man.
Ja, säg bara min man.
Din man. Och det är Lennart Persson som jag tror många känner igen. Vi har bett honom vara med för jag tycker det är lite spännande. Ni ställer inte upp så ofta tillsammans.
Nej.
Men det är kul att höra lite grann hans syn. Varsågod och kom in Lennart. Hej. En gammal kollega till mig verkligen och till många av oss. Du ska få en stol här också och sitta.
Jaha.
Ja, hallå där.
Hallå.
Ja, jag har tjuvlyssnat på.
Ja, du har tjuvlyssnat. Ja.
Går det ut ofta?
Ja.
Jaha.
Ja, hallå där.
Hallå.
Ja, jag har tjuvlyssnat på.
Ja, du har tjuvlyssnat.
Går det ut ofta?
Ja,
du har hört det förut. Va?
Ja, det förut. Ja, jag har blivit lite tårögd här när Nyamko pratade om sin bakgrund. Och så. Ja.
Blev du också tårögd när du hörde vad hon har varit med om också som människa i allt det här? Man är inte bara en partiledare.
Mm. Jo, jag har ju levt med henne under den här perioden så att jag har ju hört och upplevt det här. Så jag är inte förvånad över det som hon berättar.
Mm.
Men när Nyamko blev partiledare, en svart kvinna, och då borde alla feminister och vänstermänniskor borde jubla över att man får en sån här kvinna till partiledare. Men det är alldeles tyst. Hon har slagit igenom glastaket och har fått en av de högsta positionerna i svensk politik. Men man hör ingenting från de här som då vill ha att kvinnor ska komma fram på stora positioner.
Vad tolkar
du? Ja, jag vet inte, men det är ju obegripligt för min del. Mm. Jag fattar inte det.
Men du berättade för mig där ute, när det har varit som värst och när attackerna har varit som hårdast, så berättar du att då är du där nere i Värmland och så bestämmer du för att du måste
upp till Stockholm. Ja, just det var, jag måste få berätta den storyn. Det var när du hade suttit ett år ungefär som partiledare, så hade Svenska Dagbladet en jättestor artikel. Jag tror det var den största artikeln som någonsin har publicerats i Svenska Dagbladet. Det var oändlig, så kallad undersökande journalistik. Där själva poängen var att Nyamko var köpt av lobbyister. Hon var mutad och det var lastbilsindustrin som låg bakom det här. Bilden blev naturligtvis att Nyamko var en mutkolv i stort sett. Mm. Och det här användes ju naturligtvis, jag tror Jonas Sjöstedt sa i någon partiledardebatt efteråt att ja, men det är ju köpt av PR-industrin. Och på landets ledarsidor, Aftonbladet och DN, de var ju jätteglada att du blev utpekad på det här viset. Men det fanns som sagt inga belägg för det som stod i artikeln. Och då när jag läste den här så tänkte jag, herregud, hon ligger i fosterställning. Jag var ju hemma i Värmland då. Hon ligger i fosterställning och skrik. Så jag satte mig i bilen och körde direkt hem till Täby. Och när jag sätter nyckeln i dörren där så hör jag härlig afrikansk musik. När jag öppnar dörren så doftar det god mat och jag hör glada skratt. Då är Nyamko hade ordnat fest för sina närmaste. Och det där säger väldigt mycket tycker jag om henne som person. En fighter som inte gräver ner sig. Jag var jätteförbannad. Men hon blir så, det där är bara, det är glömt imorgon. Mm. Så det tycker jag var en stark bild av dig.
Mm. Ja, nej, men jag har svårt att beröra speciellt mycket av lögner. Jag blir ju, när jag behöver kommentera så kan jag ju bli arg och säga det här är så förkastligt att mitt ledarskap ska definieras av lögner. Men eftersom jag, ja, det är lögner, så det är ingenting jag låter påverka mitt privatliv. Sen kan jag ju diskutera det offentliga när man behöver. Så, och det var väl det Lennart upplevde. När jag kommer hem så är det där ingenting.
Vilket stöd har du haft i Lennart? För att man behöver ju någon man verkligen kan lita på när det blåser.
Ja, nej, bra. Mycket bra stöd. För du vet, när man går igenom sån där svår period som mina 3 år som partiledare ändå var, så man tänker mycket och man tyngs. Man blir liksom väldigt tung i sinnet ibland. Mm. Och det kunde ju Lennart se. Och då är han ju väldigt snabb och bra på att lätta upp stämningen, dra upp mig och bli lite mer normal.
Mm. Det var mycket. Alltså det låter, när ni pratar om det här så låter det som ett elände i 3 år. Det var det ju inte.
Nej,
ni hade ju jätteroligt. Jag har aldrig hört så många glada skratt och dråpliga historier och galghumor liksom, som också. Mitt i allt här.
Vad får du för tankar? Du är en gammal räv när det gäller journalistik. Du har varit med väldigt länge. Vad får du för tankar när du har suttit bredvid så att säga, och varit så privat i de här historierna också?
Ja, man får en helt annan inblick i hur journalistiken fungerar. Jag tänkte på innan du blev partiledare så hette det ju, det var ju 3 kandidater, Erik Ullenhag, Johan Persson och Nyamko, som tävlade om att bli. Och ni åkte runt på någon slags kampanjresa. Och då hette det alltid i media, den segertippade Erik Ullenhag. Och ingen skugga ska falla på Erik Ullenhag. Det är en utmärkt person, till och med rötter från Värmland. Men det visade sig sedan att Nyamko vann ju med, var det 19 distrikt av 21. Mm. Det var, för att tala idrottsspråk, det var en jordskredsseger. Men hela det politiska tyckaretablissemanget hade fel till sista dagen.
Du, jag måste ändå fråga, hur träffades ni?
I en tv-studio förstås.
Ja,
det är väl där människor träffas.
Nej, ja, precis. Jag menar, som programledare och som politiker så debatterar jag ju många gånger i hans program. Men
i Aktuellt
var det då? Men privat på riktigt så var det väl 2013 i Almedalen.
Mm. 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 Det sa klick som man brukar
säga. Nej, det sa klick.
Ja. Den här tuffa sidan.
Hos Nyamko?
Ja, hos Nyamko.
Ja, jag tycker ju, du frågar om jag hade bidragit med någonting. Jag försökte ju inför debatter och så här. Jag sa ju hela tiden att hon skulle vara elakare, tuffare, avbryt, gå på. Ljuva violer har ingen framtid i en debatt. Och det tyckte jag hon skulle ha varit tuffare.
Att hon beskrivs, det säger Nyamko, du säger själv det, som väldigt hård och tuff, men inte alls är det på insidan.
Vad tror du om hon hade varit en vit, fet medelålders man? Tror du att de hade uppfattat henne som hård och tuff då också?
Ja, vad tror du?
Jag tror absolut inte
Nej.
Det.
Nej. Vi kanske ska säga någonting om, för du är ju inte längre journalist.
Nej, Ja, det gör jag ju alltid.
Det är du alltid.
Men jag är inte programledare.
Du är inte programledare.
Min strålande tv-karriär tog slut när Nyamko blev partiledare.
Ja, för då passade det inte.
Nej, då fick det, men det var inget att säga.
Det var ju på väg att ta slut väl ändå,
ja,
eller?
Ja, alltså, oj då.
Du lämnade för kärlekens skull. Men sen har du, är du på en gård och,
ja, jag har
i Värmland?
Jag bor i Värmland, som sagt. Jag har ja, ska säga, gård eller torp eller vad man ska säga.
Men i dina gamla trakter? Där
ja, kan man säga. Det är min mammas föräldratrakter. Mm. Vi har rötter där sedan 1600-talet.
Så otroligt vackert.
Ja.
Mm.
Och där, dit åkte du, vet jag, direkt efter den här presskonferensen och fick liksom ro.
Jag fick ro, fick andas ut. Och tack och lov så lämnar man ju ifrån sig arbetsnumret. Jag har ett privat telefonnummer, då är det ju ingen som når en. Mm. Det är knappt så folk har mejladress till mig när jag väl lämnade politiken. Så det var verkligen bra, behövliga månader att koppla av, reflektera, plugga gör jag också, industriell ekonomi. Ja, jag har behövt det, men nu är jag snart på väg tillbaka igen med annat roligt.
Hoppas. Och vad är det då?
Nej, det kan jag inte säga, det är inte någonting som är klart. Men
det är inte inom
politiken? Det är inte så att jag står still.
Nej, och det är inte inom politiken?
Nej. Det här är mitt sätt att stänga igen den politiska boken.
Mm. Är det tråkigt att Nyamko gör det? Stänger igen den politiska boken?
När hon ringde mig och berättade att hon skulle avgå så sa jag bara nej. Gör det inte. Nu har du bara upploppet kvar. Mm. Men så här, jag förstår ju, vi hade ju resonerat om det här under ett år i alla fall. Och Nyamko sa att partiet är större än mig, sa hon. Vilket jag tyckte var väldigt storsint att säga med tanke på hur partiet har behandlat henne. Mm. Men du gjorde säkert rätt.
Jo. Nej, men jag tror det är en sak att kämpa för beslut som hela partiet fattar. Där kan jag hitta vägar för att få fram beslutet. Men att hantera en riksdagsgrupp där varje mandat är betydelsefullt för resultatet som man vill nå. Det kände jag att det inte är säkert att jag kommer klara av.
Hur långt i förväg visste du att Nyamko skulle säga det här den 8 april?
Ja, du har ett halvt dygn eller ett dygn.
Ja. Du höll det verkligen för dig själv väldigt mycket.
Jo, men jag bestämde mig det här var en torsdag som jag bestämde mig för att nu är det klart. Och när jag har bestämt mig, då vill jag inte resonera med någon. För jag vet att han skulle säga nej, mina närmaste medarbetare skulle säga nej, vi fortsätter, det här kommer
att
vända.
Jag var också då beredd att åka till Täby och tala henne till rätta.
Att hon skulle fortsätta.
Så jag hade ju bestämt mig. Då resonerade jag först med mina närmaste medarbetare och sa att morgon lämnar jag. Och när vi var klara med det, då ringde jag till min man här och sa imorgon lämnar jag. Stor överraskning. Och sen efter jag ringt honom, då ringde jag valberedningens ordförande och sa att åk ner till Stockholm, imorgon lämnar jag. Då är det här midnatt. Mm. Så att, men det kändes så rätt och jag vill inte dra ut på det. Och jag är oerhört glad att jag ändå skulle lämna och... Det kom inte ut förrän minuten innan jag håller presskonferens. Mm. För det var ju ändå ett bevis på att det fanns människor närmast mig som jag kunde lita på. Mm. För det är en stor besvikelse om man inte kan lita på någon. Om allt man säger kommer ut på ett eller annat sätt. Här hade jag ändå 3 personer som jag kunde lita på. Och vi höll det tät.
Mm. Hur reagerade du när du fick det här beskedet? Sådär?
Ja, jag blev ju... min första reaktion var nej, stanna kvar. Mm. Men jag har ju sett Nyamko under... ni talade om opinionsundersökningar och så här förut. Det är klart att jag var ju den första som sa nu har det stigit med 0,3%. Mm. Och då var Nyamko, det kommer en ny om en månad och då vet vi.
En fråga bara, det är inte bara Lennart, du har 2 söner, tvillingssöner. Mm. Hur, att se sin mamma hudflängas ibland och vara på rubriker som man inte tycker om, hur har de tagit det?
De har ju aldrig sagt någonting om det, om rubriker. Tvärtom så har ju de bara mött människor som vill berömma deras mamma. Hon är så duktig, hon är skicklig, hon är så kompetent, hon är så snygg. Och det blir de ju stolta över. Så att de har inte... Nej, jag har inte sett dem ledsna någon gång.
Och när du slutade, vad sa de då?
Ja, de sa väl ingenting då heller. De är lite som jag, det är bara krasst. Man går in, man gör sin grej och så går man ut när det är dags. Det är inte så mycket grotta i saker. Inte hos dem heller. Mm. Vi gick ut, vi åt middag och vi hade trevligt. Skål mamma, du har gjort det här bra.
Mm. Ja. De minns jag hör dig som mamma så de har något att brås på.
Kanske.
Mm. Hörrni, tack båda två för att ni kom.
Tack. Tack så mycket.
Och det blir spännande att se vad du kommer göra. För det blir inte politik utan något helt annat. Ja. Mm. Vi får se.
Tack. Tack.